Alltså vi måste börja spela in nu. Men de här ljuden i bakgrunden är ju lite irriterande.
Tycker du?
Nu har det varit lite tyst här ett tag. Det beror ju på om de tvättar mycket. Då har de ju två tvättmaskiner som går. Och då blir det liksom lite osynk.
Ja.
Nu kanske de bara har en som går.
Ja, vi får se. Eftersom vi har hört vattenrinning nu.
Mm.
Då borde det komma en rejäl centrifug. Tumblr.
Det känns som en sjuk inspelningsparameter att man måste passa på emellan grannens centrifug.
Man hör att det är någonting som surrar, men det kan ju vara den andra maskinen som kanske inte står rakt ovanför där vi står då i sådana fall. Eftersom du nu helt plötsligt vet att det är två maskiner
det
snackar.
Nej, det var bara en... Jag tänkte om du har ett tvätteri som vår granne har.
Mm.
Det är därför han tvättar hela dagarna.
Ja.
Det känns så sjukt att starta ett tvätteri med en tvättmaskin.
Det sjuka är väl att man väljer att ha en inspelningsplats under ett tvätteri.
Nej, för det här var en inspelningsplats innan det blev ett tvätteri.
Mm. Mm. Inte innan den här podden i alla fall. Eller det var innan.
Det var också en inspelningsplats innan jag fick mina hårdrocksgrannar. De har vi inte hört. Eller har vi gjort det? Men det får man tänka på lite.
Det var inte en inspelningsplats innan det var swingersklubb. De har vi inte heller hört.
Jag tror faktiskt det var inspelningsplats och swingersklubb kom hit ungefär samtidigt.
Vi kanske ska ha något...
En timeline.
Ja, vi kanske ska ha inspelning på swingersklubben någon gång.
Ja, kan vi ha. Jag tror att de gillar all publicitet de kan få.
I tripp-trapp knullrummet. Vi kan sitta på översta trappan.
Nej, nu kommer jag att tänka på... Jag lyssnade på... Jag tror det är en av världens första stereoinspelningar. Du vet vad stereo är när man spelar in med två kanaler, en för höger och vänster. Innan så var ju allting mono.
Mm.
Från trattgrammofoner till gammal radio. Så en av de tidigaste stereoinspelningarna är gjord i Tyskland 45.
Vad valde de att spela in då när de visste att nu har vi den här feta tekniken?
Nu spårar grannarna. Jo, det passar ganska bra in i det jag tänkte säga. Klassisk musik spelar de in. Mm-hmm. Och det här är en Beethoven-konsert. Mm-hmm. Jag kommer inte ihåg vilken. Men då hör man ju liksom att det är krig utanför. Att det bombas liksom.
Jaha.
Mm.
I synk till...
Nej, men jag tror man hör i något tyst parti. Hör man att det är lite så här bombsmällar utanför. Det är en ganska hård inspelning.
Det är det.
Hårda inspelningsförhållanden.
Ja, du menar att jag ska inte klaga?
Nej, men jag menar respekt med att man fortsätter med att man är så dedikerad som man... Ja. Vi ska spela in Beethoven nu i stereo.
Ja.
Och det andra världskriget och de bombar utanför. Så lite tvättmaskinsljud är väl kanske inte att,
nej,
väl inget att gnälla om i sammanhanget. Hej och hjärtligt välkomna till nya avsnittet av Runda kiosken. Vad kul att ni lyssnar på oss.
Ja.
Jag har nästan börjat tappa räkningen på vilket avsnitt det är.
Är det 12?
Det är 12.
Det är ju fantastiskt att vi har kommit upp till en sån ansenlig summa program.
Ett dussin program.
Ett dussin, ja.
Om det inte skulle vara program nummer 12 så får vi, det kommer vi inte kunna redigera bort. Men då får ni ha överseende med det. Det är i alla fall det senaste programmet. Och nu tycker jag vi kör igång.
Ja. Okej, Patrik. Jag tänkte så här, vi har ju sagt nu några gånger att vi får mejl och sådär. Och det får vi ju.
Mm.
Men vi kanske ska ta och redovisa lite grann. Och höra, har du fått, kolla av vad vi har fått för lite feedback? Vi får ju både på...
Ja, det var faktiskt två unga damer som kom fram till mig på hyttan i lördags och sa att de gillade podden.
Ja, vad kul.
Ja.
Hur unga var de?
Ja, yngre än jag. Vad kan de ha varit? Man får aldrig säga en dag.
Jag vet inte varför jag frågar hur unga de var. Det är så intressant.
Jag tog inga liksom telefonnummer eller så.
Nej,
jag skulle gissa på runt 20.
Jag tänkte bara att det är ovanligt att unga människor hänger på hyttan.
Men inte längre, det var karaokekväll.
Ah, okej. Okay.
Och även lite dans faktiskt blev det spontant.
Ha?
Jag dansade lite tango.
Gjorde du?
Ja.
Jaha, kul.
Nu har vi gjort reklam för ett lokalt etablissemang. Kanske kan bli sponsorer till oss.
Kanske, faktiskt. Det skulle vara kul om vi var sponsrade av hyttan. Kanske vi kunde spela in där någon kväll.
Ja. Ja, men du frågar om feedback. Ja, det går igen. Och sen så har jag fått... Ja, jag har läst lite mail. Har du läst mail?
Ja, ska vi ta lite grann här. Vi kan ju börja med någonting som är ganska aktuellt här.
Ja, kör på.
Vi har ju fått... Förra programmet så nämnde du en Tony Kjell, va?
Ja, just det.
Ja.
Mannen som hade AIK-valsen med Bosse Larsson på sina föräldrars telefonsvarare.
Ja. Han har ju skickat ett mejl. Dels har han rättat dig lite grann då.
Aha.
Du nämnde då det här...
Var det inte? Jo.
Jo då. Den här, jag drar hela mejlet här.
Ja, okay.
Hej på er. Härligt med en lokal podcast. Vill säga att det var inte Göte som simmade ur bild. Det var faktiskt Kai.
Ah, det var Kai. Ja, just det. Vi pratade om ett gammalt knäppt klipp. Där, ja. Det var med Låt kameran gå, tror jag.
Kanske var. Jag vet inte. Han har skickat med en länk här också som vi kan titta på. Och sen så har han också skickat med då länk till Spotify till Bosse Larssons AIK-valsen.
Mm. Då kanske vi kanske kan spela upp en snutt bara för att bevisa då att det var Kai och inte Göte som simmade ur bild.
Ja, precis.
I det här roliga klippet.
Ja.
Ja, jag filmar. Jag filmar. Men simma inte långt för då syns det inte. Nu simmar du ur bild. Så ja, där kan du simma. Nu simmar du ur bild. Du simmar ur bild, Kai. Du simmar ur bild, inåt.
Ja, tyvärr kan vi inte spela AIK-valsen för den är väl förmodligen stimregistrerad. Det kanske inte Kai simmar ur bild.
Jag vet inte hur det funkar med det här med att spela upp musik i podcast.
Nej.
Men det kanske vi kan ta någon annan gång.
Ja, vi kollar det.
Ja. Okej, vad har vi fått mer? Vi har fått,
jag kan ta en. Jag fick ett mejl från Mita som tyckte det var roligt att vi pratade om att titta på Sound of Music i jultid. Och hon berättade att hon hade faktiskt en alldeles egen Sound of Music-tradition.
Aha.
Vilket innebar att varje gång hon skulle hyra film när hon var liten,
aha,
så hyrde hon Sound of Music.
Aha.
Det tycker jag är ganska roligt.
Ja, det är det.
Känner du igen det där att man liksom...
Hyr Sound of Music varje gång man ska hyra film?
Nej, men att man kanske väljer att istället för att hyra... Man väljer att istället för att hyra en film man inte har sett, så vill man hellre se en för 50-11 gången.
Ja, när man var mindre.
Ja, precis.
Men vi hade filmer som var inspelade som vi kollade på om och om igen.
Ja, det hade man. Jag hade faktiskt då Sound of Music inspelat.
Okay.
Så den behövde jag inte hyra.
Jag hade för några få dollar mer sågs många gånger.
Ja.
Och jag hade... vad heter den där Al Capone-filmen?
Det omutbara.
Det omutbara.
Fick du se den när du var liten? Det var nog Gränsfall. Är det den med Sean Connery?
Ja, precis. Ja, den var läbbig. Bra.
Det var ju en grej att se om filmer som man hade hemma. Det här var ju också, ska vi säga, på den tiden innan man kunde se filmer överallt dygnet runt. Som man liksom kan göra nu på, precis, Netflix och andra videosajter. Men då, på den tiden, så var man ju inte bara tvungen att hyra filmen, utan man var ju även ibland tvungen att hyra själva videon.
Ja, just det.
Som var en så kallad moviebox. Mm. Kommer du ihåg dem?
Ja, men jag har inte så jätteminne av att vi använde, hade den en gång. Jag tror vi då i så fall hade VHS ganska tidigt.
Ja, vi hade det också ganska tidigt. Men jag kommer, alltså de här åren innan vi skaffade den. Jag tror, jag kan faktiskt också pinpointa att vi köpte vår VHS-spelare julen 86.
Mm-hmm.
Och bland det första som spelades in var ett avsnitt av Toffelhjältarna.
Med hon... Åta.
Ja, precis. Det var ju alltså Ulla-Bella.
Ulla-Bella, sekreterare.
De blev... Jag tror inte Ulla-Bella var med då, men de här Per Dunsö och Ola Ström blev ju några år senare kända som Solstollarna. Toffelhjältarna var någon slags föregångare.
Aha.
Som var jullovsmorgon.
Aha, okej. Okay. Var det Solstollarna sen som de hade lite avslappnade topless tjejer som kunde gå runt i något program? Eller
hur? Ja, det var ju Solstollarna.
Ja.
Och fast det där tycker jag nästan blivit så här uttjatat, att alla tycker att det var sån... det var sån skandal. Hur fan kunde det här visas på
TV? Absolut inte skandal.
För då var det liksom... Ja, det var väl ett helt vanligt halv...
En helt vanlig strand var de på.
En helt vanlig strand. Och alla tittade ju på det här programmet. Sen var det så här 20 år senare så tyckte att alla var... Att det var typ det sämsta de hade sett. Lite som Staffan Westerberg. Att det ska gärna klagas på det några decennier senare.
Ja,
men i alla fall, innan vi hade video så fick man hyra Moviebox.
Mm.
Och då kommer jag faktiskt ihåg att man gärna hyrde någon film som man hade sett. I mitt fall var det Asterix och Kleopatra.
Mm-hmm.
Det var ju väldigt roligt att se dem om igen. Så jag har faktiskt full förståelse för att man varje gång man hyr film så vill man hyra Sound of Music.
Mm. Ja, hon mår säkert bra.
Hon hälsar också att hon numera har den på DVD, så hon behöver inte hyra den.
Ah, skönt att höra.
Så tack för den.
Bra köp. Vill...
Bra köp.
Det måste ha tjänat många kronor på. Vi har fått mejl här från Gmail-teamet. Är det någonting att läsa upp?
Är det någon slags anmälan eller något?
Nej, de vill bara ge lite tips. Det behöver vi inte läsa.
Nej.
Sen har vi faktiskt fått från en Peter som handlar om... Alltså han har bara skickat med en länk helt enkelt. Du vet, vi pratade ju om julprogrammet, så pratade du om Krampus.
Just det, Krampus, som i vissa traditioner så firar man ju Sankte Nikolaus, som är en slags föregångare variant i jultomten, som har med sig en i synnerhet elak varelse vid namn Krampus, ja, som gärna plockar med sig barnen som har varit elaka.
Du behöver inte dra hela storyn igen. Man kan ju gå in och lyssna på julprogrammet.
Men jag tänkte så att det kanske kan locka någon som inte hörde det programmet att gå och lyssna igen. Det är, ja, det är julprogrammet alltså.
Ja, precis. Och lyssna på det programmet om Krampus.
Så får ni höra om en elak man som tar med sig olydiga barn och slänger dem i helvetets eld.
Ja. Det visar sig då att det har gjorts en film om den här Krampus. Krampus The Christmas Devil.
Mm.
Den kom ut 2013.
I fjol.
Den har fått 7,7 på IMDb.
Det säger ju ingenting.
Nej, eftersom det är två stycken som har röstat. Så jag kollade
men
faktiskt...
Men alltså, hur kan det vara så lite? Det med Bröderna Marx första film, som var en stumfilm från 1921. Det är ingen...
Nej, 66 som har röstat.
Jaha, okej. Okay. För den filmen har ju ingen sett på nästan 100 år, och den har ju mer röster än en del. Liksom.
Ja, nej, den har fått 66 röster.
66 är ju ändå väldigt lite.
Ja, jättelite. Men då ska du också se trailern att den är fruktansvärt B.
Ja,
men spännande då, grejen är att i trailern säger de ändå så här att det handlar om då den här Krampus, som är en sägen som folk har glömt bort och sådär.
Inte vi.
Har lyssnat man på Runda Kiosken så har man full koll på Krampus. Så det kan ju vara
bor man i halva Europa så har man inte glömt bort den heller.
Är det så alltså?
Ja, men det är ganska stort på sina håll fortfarande.
Ja, jag har kollat upp med ett antal kroater. Ingen kände till Krampus.
Är det sant?
Ja.
Det tror jag inte på. Däremot så har jag faktiskt också fått en Krampus-feedback. Och det är Jocke som hälsar att hans son numera är livrädd för Krampus.
Ja, vad kul.
Han berättade efter att ha hört programmet.
Det är kul att det blir effekt av dina skräckhistorier.
Efter att ha hört julprogrammet om Krampus, så berättade han om det för sin son, som numera är så rädd så han inte vågar gå själv mellan vardagsrummet och sitt rum.
Jag har också berättat historien för barn om Krampus, att de ska vara
skötsamma,
precis. Nej, men att de kan vara, man kan vara lite rädd för tomten och så där, men han är ju ändå snäll.
Ja.
Det är liksom, det är ingenting mot att vara rädd för Krampus.
Nej. Det finns inte ett uns av snällhet eller nåd hos honom.
Sen har vi fått lite grann om det här när vi pratade om lite missförstådda förpackningar.
Mm.
Så har vi fått lite på det. Sockerpaketet som vi snackade om, du vet, som man delade upp i två.
Just det, som ingen vet hur man öppnar korrekt.
Precis. Det har det varit mycket snack om att det är han som uppfann det här. Den här fantastiska förpackningen, att han tog självmord för att ingen förstod.
Ja, det har jag faktiskt också hört.
Vilket, vadå, han borde ju fått sina pengar och varit nöjd ändå. Eller så är det så att han kanske inte fick så mycket pengar för att folk inte förstod. Jag tror det, jag vet inte.
Att besvikelsen var så fruktansvärd att han tog livet av sig liksom.
Ja.
Så jag har hört det där också, och en kaféägarkompis till mig hade också hört det.
Mm.
Har du fått någon feedback just om den saken?
Ja.
Och det står vadå?
Nej, jag har inte fått någon fakta om det. Jag har faktiskt sökt på det där. Det gjorde jag förut innan. För jag hade känt till det där innan också, om att det var någon som hade tagit självmord. Men jag har inte sett någonting någonstans. Jag hörde för några år sedan att uppfinnaren av sockerpaketet tog sitt liv för att han var så besviken över att så få förstod det geniala bakom hans uppfinning.
Hälsar
Fredrik.
Ja, vet ni mer om det? För du har googlat och inte hittat någon bekräftelse. Men vi har hört det nu från 3-4 olika håll. Är det någon som vet ytterligare mer om det, så mejla gärna in. Och fortsätt gärna mejla in feedback och om ni har några förfrågningar. Och då kan man mejla till
Då mailar man till rundarsosken@gmail.com.
Och man kan även höra av sig på Twitter.
Jajamän, där heter vi Rundarsosken. Man kan höra av sig, som många också gjort, till oss privat. Det går alldeles utmärkt.
Välkomna.
Välkomna. Efter de här juletiderna så har man, i alla fall jag, matat en hel del film. Gör du också det? Det snackar vi om förut.
Mm, jag har faktiskt inte hunnit kolla så jättemycket, men en del.
Nej, men sen så blir det, jag kan komma in att man kommer in på olika så här nischer av film och så där.
Absolut.
Och nu har jag verkligen hamnat i någon slags dokumentär.
Polsk dockfilmsnisch.
Ja. Nej, men nästan, inte dockfilmen, dokumentär.
Ja.
Och det finns ju hur mycket som helst, såklart.
Det finns hur mycket bra som helst, ja, också.
Jag vet inte, jag är ingen jättedokumentärkännare, men det är ju, när jag tänker på dokumentärfilm jämt, så känns det alltid som att det alltid handlar om någonting som är lite småsorgligt. Eller man blir alltid lite berörd av det och så.
Ja.
Det spelar liksom ingen roll hur lycklig själva historien är. Det kan vara liksom att det kan vara världens mest framgångsrika person som har liksom familj och jobb, han har allt. Och sen sitter han liksom vid köksfönstret och så här,
och håller gråter.
Det räcker med att han håller en kopp kaffe. Man kanske bara hör hur klockan tickar lite i bakgrunden och tittar ut genom fönstret så här, tar en liten sipp, så ser det så jävla sorgligt ut. Eller hur?
Och du sitter där och gråter framför din gamla tjock-tv.
Ja, nej, men jag håller inte med om det.
Nej, faktiskt inte. För den senaste dokumentärfilmen jag såg jag igår kväll.
Mm-hmm.
Det var Rolf Hammarlunds dokumentär om Beatles Sverige-turné 63. Som jag tyckte var en väldigt trevlig tittning.
De satt aldrig i något köksfönster och tittade ut.
Nej, det var faktiskt vad jag kunde. Visst hade de väl kanske liksom lite drag av nostalgi, eftersom det handlar om någonting som hände för 50 år sedan. Men jag upplevde inte en sekund av sorglighet.
Nej.
Faktiskt. Men det kanske var undantaget som bekräftar regeln.
Kanske. Jag fick tips av, för övrigt också en både vän och trogen lyssnare till den här podden, Ribbing.
Ja.
Ja. Han tipsade om en film som heter Talaren.
Ja.
Har du sett den?
Nej.
Den gick på SVT, ligger på SVT Play. Vet inte om ni gör den fortfarande, men det handlar om Sveriges mest framgångsrika talare.
Mm-hmm.
Alltså föreläsare.
Okej.
Okay. Och
vem är det? Ja. Ian Wachtmeister.
Som var i Torsela i,
som faktiskt, ja, det var därför jag nämnde.
För någon dag sedan här.
Var du där?
Föreläste. Jag var inte där. Jag hade gärna varit där.
Om du hade, jag tänkte precis
för
säga
att
det.
Min
om
pappa du snackade alltid, min pappa jobbade på Nyby och han snackade alltid om att Ian Wachtmeister jobbade där.
Och jo, vad i det snacket gör att du hade velat höra Ian Wachtmeister tala nu?
Vad, i det snacket?
Ja.
Ja, men det är alltid roligt att höra en gammal greve prata om ens hemort.
Om sin egen livssyn.
Ja. Jo, talaren, det var det vi snackade.
Ja.
Det handlade
nej,
om
vi pratade om Ian Wachtmeister.
Han heter Olof Rölander.
Mm.
Och enligt vad jag hörde då så han är då Sveriges mest anlitade föreläsare.
Ja.
Och enligt det snacket då så snittar han 30 gig i månaden. Och gig, oj, då menar jag alltså inte gigabyte, utan 30 föreläsningar i månaden.
Ja, det är bra.
Det är bra jobbat om man snittar det. Det var det snack om liksom helikopterfärder mellan vissa dubbelgig och sen bara för att
kunna göra samma dag.
Ja, men det är ganska bra, och det var ju en ganska fascinerande historia. Och men då var faktiskt Ribbing som nämnde det. Det var också så här, han är världen, eller världens inte, men han är då Sveriges mest anlitade. Man kan tänka att han tjänar väldigt bra med pengar.
Mm.
Hade en fet lägenhet mitt i centrala Stockholm, och sen så bjöd han på liksom en fest.
Mm.
Med massa celebriteter som var där. Och.
Mm.
Och även fast det är den här lyckade grejen och allting är så fantastiskt, så just den där festen, det är något sorgligt med det liksom.
Mm.
Det är något mörkt.
Får jag flika in med en fråga, och det är, vad föreläser han om?
Inspiration, typ. Inspirationsföreläsning.
Uh-huh. Alltså om man snittar på 30 föreställningar i månaden.
Mm.
Då låter det i mina öron som att man jobbar i stort sett varje dag.
Ja, det stämmer bra.
Även om man skulle då
förutom
köra dubbla.
Förutom de månader där det är 31 dagar. Ja. Då har han en dag ledigt.
Ja, för det räcker med att om man har 20 en månad, då måste han ju då ha 40 en annan månad, ja, för att snitta. Och då är frågan så här, hur mycket är han ledig? Framgick det av dokumentären?
Nej.
För att jobbar man så där mycket, jag ska inte döma någon, jag vet inte vem han är och jag har inte sett dokumentären. Mm. Men det låter nästan lite som arbetsnarkomani, mm, i mina öron.
Ja, det kan ju varit en liten överdrift också.
Men fick man veta något mer om honom? Hade han familj? Hade,
ja,
han,
man fick veta, man fick veta ganska mycket om honom och hans liv och hur det kommer sig att han började med föreläsningar och hur det började. Och
ja.
Han kom ju från scratch. Han var tydligen väldigt, väldigt dålig föreläsare från början.
Ja.
Och liksom, det är inte att han har gjort det. Han är ju verkligen helt okänd från början.
Ja.
Utan han bara, jag ska göra en föreläsning, och sen har han bara kämpat på.
Är det så att det ligger väldigt mycket i tiden just nu att föreläsa om det här?
Jag vet inte.
Just det, men inspiration.
Ja, det är det väl. Ja. Det är klart att föreläsningsbusinessen är ju riktigt stor.
Det är ju inte som att jag skulle föreläsa om knäpp upp revyer. Det skulle inte...
Jag tror inte du skulle kunna snitta 30
föreläsningar
i månaden för den. Nej, nej, men så är det. Men...
Och vad var det som var tragiskt då? Om man har en fest i sin jättevåning med allsköns celebriteter. Vad...
Ja, men
det låter,
vet,
ganska trevligt.
Jag vet, jag, men det är det jag menar. Är det jag som alltid tolkar det när det är? Men vadå, om du tittar på Plötsligt i Vinslöv.
Ja.
Det är samma, man skulle kunna dra där också. Han, du har sett den?
Ja, ja, absolut. Ja.
Fantastiskt bra.
Mycket, mycket bra.
Men vadå, han den där killen då som spelar bangolf.
Ja! Yes!
Ja, ja, men han den här, han som också ska steka, är det samma person, va? Det är väl flera som håller på med barngolf i filmen.
Ja, vad är det han ska göra? Nej,
men det är en som steker, det är en som steker kött också. Det jag tänker på han.
Oj.
Han som visar, han visar övningsslag,
ja,
i köket. Ställer upp någon liten kopp eller vad det är som han ska pricka in.
Ja, just det.
Och det är ju, han är ju jättelycklig med att han gör det här. Han är ju, brinner ju för det här. Men det är ju så fruktansvärt sorgligt att titta på. Eller hur? Det måste du ändå hålla med om.
Ja. Jag vet inte. Jag liksom, det där är ju självvalt på något sätt. Jag kan inte riktigt ta åt mig. Om han väljer att stå hemma och träna golf hela dagarna så...
Okej. Vi tar ett steg till då.
Ja, visst.
Om jag nämner en av de absolut främsta dokumentärfilmerna som har gjorts,
ja,
i svensk dokumentärfilmshistoria, även fast jag inte har koll på allt. Men så skulle jag vilja säga att det är Ett anständigt liv.
Absolut, mycket bra.
Alltså den andra delen av trilogin. Heter trilogin någonting? De kallas mods.
Ja, de kallas mods heter ju första filmen. Jag tror man brukar kalla dem för mods-trilogin.
Alltså
den andra filmen är ju inte lika mycket party som den första filmen.
Nej, den första filmen är ju party.
Ja.
Den andra filmen, vadå, det är också självvalt att de där, tycker du inte det är sorgligt när han, när de filmar någon så här såg han ut när han var 18 och det, ja, gått 10 år. Det ser ut som att de har åldrats 40 år.
Ja, ja, ja.
Och
ja,
rösten,
ja, men den...
Och de sitter och tittar ner liksom på, tittar ut i något fönster där liksom.
Ja, men den är, hela den filmen är ju tragisk.
Ja, den är...
Men du säger liksom att det finns alltid någonting i dokumentärfilmer som gör att det känns lite tragiskt.
Ja.
Om man tar då till exempel, har du sett Woodstock-filmen?
Jag har, tror jag inte sett hela Woodstock-filmen. Jag vet att den också ligger i topp, va, på av bra dokumentärfilmer.
Alltså det är ju en väldigt, väldigt bra dokumentär. Och
jag tror att jag sett delar hemma hos dig, va?
Det har du nog gjort. Den fick ju då en Oscar för bästa dokumentärfilm 1970, tror jag det var. Mm. Festivalen ägde ju dem 1969, så kom ju filmen året därpå. Mm. Och jag menar, det är väl... Jag vet inte vad det skulle finnas för tragiska moment i den. Jag menar, okej, det var väl av 1 miljon människor var det väl 2 som dog på festivalen. Men det var ju annars sedan typ 3 som föddes. Så det gick väl lite med plus i alla fall. Ja. Men ja, annars något som skulle vara
tragiskt. Fast det är någonting sorgligt med att födas där också, är inte det?
Ja, så inte det. Jag vet inte.
Vem åker på en assjuk festival högravid?
Ja, upp minst 3 av 1 miljon i alla fall. Sen vet jag inte om det finns något annat som är tragiskt. Kanske det tragiska var ju att det där var ju på något sätt slutet för 60-talet och hippieran. Så om man börjar tänka efter vad som hände efteråt var väl att alla hippies åkte hem och började jobba på pappas bank istället.
Mm, ja, ja.
Och så försvann en del av den världskynen liksom.
Ja, men vi kan väl fortsätta dra några...
Men en annan, det var en annan dokumentär och den har inte jag sett. Men den handlar om Bill Withers. som du säkert känner till. Det var en, eller är en man som gjorde en väldigt bra låt som heter Ain't No Sunshine. Mm. Och det här är vår gemensamma kompis Mattias Gren som har berättat om den dokumentären som jag tror handlade om den låten Ain't No Sunshine. Mm. Där det då liksom handlar om hur han hade skrivit den, fått en hit, sen så hade väl någon annan spelat in den och fått en ännu större hit. Mm. Och sen så fick väl inte han så jättemycket mer hits efter det, och definitivt inga i samma klass. Nej. Som den låten.
Men då måste man ju också säga, jag tycker Ain't No Sunshine är topp 5 världens bästa låtar någonsin, alla kategorier.
Det stämmer. Men
den här inspelningen som man kan kolla på YouTube, om man söker på YouTube på den här låten.
Mm.
Är det
en brittisk tv-show som heter Old Grey Whistle Test.
Ja.
Om vi hade haft en hemsida nu med Runa Kiosken, då hade vi länkat till den inspelningen.
Ja.
Men det blev liksom som Gren beskrev det, efter det där så kändes det som att när han berättade om svunna tider liksom och hans framgång då, så kändes det liksom så här sorgligt, ungefär som att han skulle kunna vara en tycka synd om nu som inte har några pengar och ingenting sånt. Men då blev det ändå så att han bara, ja, nej men jag har det behagligt här i LA eller Florida. Så liksom bara gick han bara upp mot sin feta jättekåk liksom, som han hade där. Och kanske helt enkelt har dragit sig tillbaka för att han...
Nöjd.
Mycket nöjd.
Ja.
Nöjd och safe.
Ja. Ska vi dra några andra bra dokumentärfilmer och ska ge lite tips? Vi kanske kan... Jag vet inte. Jag kanske kan säga någon som jag tror inte du har sett.
Ja.
Har du sett filmen Man on Wire?
Oj, det känner jag igen. Nej, jag har inte sett den. Ja, jo, den har jag visst sett. Det handlar om... en man som spänner en wire mellan... Är det World Trade Center kanske?
Du ska nog inte... Jag vet inte om man ska spoila så mycket. Men jag tror man ser det på själva omslagsbilden.
Ja.
Men filmen handlar ju om en man som vill gå på lina mellan World Trade Center-tornen.
Ja. Just det.
Som inte längre finns.
Ja, men
den är fantastisk.
Bra. Ja, se den. Man on Wire.
Mm. Har du något tips som du tror att jag är...
Kanske skulle ta och se den här Woodstock-filmen faktiskt, tycker jag, i så fall.
Roskilde, har du sett den filmen? Den är också en så här prisbelönt dokumentär om Roskilde-festivalen.
Nej, det har jag inte sett. Nej. Du har sett den.
Jag har sett den. Den är väldigt bra.
Och vad liksom, är det hela festivalens historia?
Nej, det handlar bara om en... Liksom, de är filmare ett års festival. Ah. Jag vet inte vilket år, och så här, men det var ett tag sedan. Men den är väldigt bra. Så.
Ja.
Det är mycket, det dricks mycket öl och vet, det springer runt i lera och sånt.
Ja, just det.
Men sen är det ju mycket från spelningar, mycket bra band som spelar och så.
Alltså, det finns ju hur mycket bra musikdokumentärer som helst om olika artister, men det är liksom lite svårt att ge tips för att om man inte alls är intresserad av jazz så kanske man inte får så mycket utav att se en Charlie Parker dokumentär.
Nej.
Serge Gainsbourg är ju en färgstark musiker och låtskrivare i Frankrike på 60-talet. Men det är ju samma sak där. Man behöver kanske gilla hans musik för att uppskatta en sån dokumentär till fullo. Men ska jag ge ett tips för filmhistorieintresserade så får det vara en tv-serie som heter Unknown Chaplin.
Mm-hmm.
Som jag tror den kom på 80-talet. Och den har väl sitt ursprung i att man hittade ett lager av outtakes. Alltså man hittade film från inspelningar av Chaplin-filmer.
Mm.
Med så att säga massa bortklippta scener.
Mm.
Eller Chaplin var ju perfektionist och han kunde liksom ta om en scen 500 gånger. Innan han fick den så pass bra att han ville ha med den i filmen.
Mm.
Han jobbade på ett speciellt sätt som man inte visste så mycket om. För han avslöjade inte så mycket i sina memoarer som han skrev liksom på ålderns höst. Men att de till exempel filmade helt utan manus är ju en ganska ovanlig grej.
Mm.
Att de bara hade liksom sin studio och sitt team och sina skådisar. Och så fick de komma dit och liksom vänta på att han skulle få inspiration, och när de fick det så filmade de.
Mm-hmm.
Så han kunde liksom ta flera hundra tagningar av en scen. Sen så kom han på att han, nej men den ska nog inte handla om det här. Eller vi byter ut de här skådisarna och så. Och det där visste man inte så mycket om förrän man då hittade det här lagret av filmer. Och det ledde till en tv-serie som är bland det mest intressanta i filmhistorieväg. Så kolla upp den, Unknown Chaplin. Jag vet att den finns på DVD. Den kanske ligger säkert ute på YouTube också. Jag vet faktiskt inte.
Bra tips, bra tips. Men du, håller inte med om det här då? Här sitter vi i den här lokalen under ett tvätteri och under en swingersklubb, grannen med swingersklubb, och sitter här och pratar in i två varsina mikrofoner.
Mm.
Om det här skulle filmas, om man skulle titta på det här, jävligt sorgligt.
Ja, jag gråter redan nu. Vet du vem som fyllde 80 år i förrgår?
Din granne.
Nej, tyvärr har jag inte honom som granne. Men jag skulle väldigt gärna ha Sven Volter som granne.
Aha, varför vill du ha han som granne?
Nej, jag tycker han är skön. Tycker Aha. inte du han är skön? Gillar du Sven Volter liksom?
Ja, men det är klart att jag gillar Sven Volter. Jag känner inte till någonting om han rent privat, om han är skön att ha som granne.
Nej,
men du kanske inte var där du ville nisse in på nu. Att vi ska
nej,
om
och... nej det, jag har faktiskt ingen aning. Jag känner inte honom privat.
Härlig röst.
Mycket härlig röst. Mycket bra skådis, får jag också säga. Han fyllde i alla fall 80 år i förrgår. Och för att fira sin 80-årsdag så satte han in en extra föreställning av vad som har varit hans stora avskedsteaterroll. Mm. Han har ju då under hösten 2013 spelat Kung Lear av Shakespeare på Stockholms stadsteater som sin sista stora huvudroll. Liksom. Han är ju det stora affischnamnet. Mm. Och den gick då klart, gick väl för fulla hus tror jag. Och för att då som sagt fira sin 80-årsdag så satte han in en sista extra föreställning av den. Mm. Så det tycker jag också är ganska grymt sätt att fira på, att man firar genom att välja att jobba eller möta publiken. Och jag var där.
Jaha.
Och såg den.
Mm. Berätta, betyg?
Ja, alltså maxbetyg. Mm. Jag vet inte, har du sett Shakespeare?
Det känns som att man har sett någon så här amatör Romeo och Julia någonstans. Nej, jag har inte sett något på något riktigt seriöst teater i alla fall.
Alltså det var ingenting som liksom etsade sig djupt ner i dina minnen av teaterupplevelser.
Nej.
Att eventuellt någon gång ha sett någon amatör Romeo och Julia.
Mm.
Men Shakespeare, det är ju all, du vet, det är mord, det är hämnd, det är förskjutande av familjemedlemmar, det är blod och det är kärlek, det är intrig.
Och humor, eller?
Och humor, ja. Mm. Det har ju liksom allt. Det är väl därför de pjäserna också har stått sig i 500 år. Mm. Men man blev inte besviken. Jag tror också det är lite Sven Wolters signum. Att är man Sven Wolter-fan och ser Sven Wolter live, så blir man nog aldrig besviken.
Mm.
Det fanns ju många liksom Sven Wolter-moments när han du din söten! Du vet, bara står och typ skriker åt folk.
Bra imitation.
Nej. Jag vet inte.
Ja, okej. Men vadå, det här var en monolog?
Nej.
Jag tänkte väl.
Det var många mästare med.
Ja.
Helena av Sandberg skulle ha varit med, men hon hade inhoppare den här föreställningen. Shanti Rooney var med.
Ja.
Sven Ljunggren. Sten Ljunggren heter han.
Jag måste bara fråga, blev det extra grejer bara för att det var Sven Wolter? Blev det så här applåder när han drog en sån där grej? Kunde det bli applåder då?
Alltså det är ju Shakespeare och det är ju på något sätt en viss klass. Så det är inte så att man applåderar i föreställningen.
Nej, men jag tänkte just att det blev så bara för att det var hans.
Han lyckades faktiskt peta in det på ett ställe när han, kungen då, Kung Lear, beklagar sig över att han är gammal och trött. Då säger han själv, jag är så gammal och trött, jag är ju 80 år exakt på dagen. Och då blev det typ både skratt och applåd såklart. Men, och sen så efter föreställningen så kom ju då först teaterchefen upp med en stor bukett röda rosor och höll ett tacktal. Och sen så gled ju Sven Wolter själv upp och höll ett fint tacktal i bästa Sven Wolter-stil.
Men har du någon särskild relation till Sven Wolter för övrigt? Det verkar som att du är väldigt övertänd.
Jag blev lite tänd faktiskt här om månaden när jag fick låna ut lite av mina möbler till Sven Wolter som skulle komma och göra sin Sven Wolter-show på Eskilstuna Teater. Mm-hmm. Och det var faktiskt inte så märkvärdigt för att du vet ju vad en rider är.
Yep.
Vill du förklara för våra lyssnare vad en rider är?
En rider är...
Alltså i teater, konsert, i uppträdande sammanhang.
Ja, det är någon slags medföljande önskemål. Eller är det krav?
Det beror på vad det är.
För det brukar tillkomma med själva kontraktet.
Ja.
Vad som ska finnas. Så det kan ju finnas en teknisk rider.
Ja, alltså teknisk rider brukar vara ett krav.
Det är ett krav, ja precis.
Det kan stå till exempel att om Bettner kommer och har stand-up comedy så måste det finnas en mikrofon.
Ja, det är i stort sett vilket ljud och vilket ljus.
Ja.
Och vilka förhållanden det ska vara för att showen ska bli bra.
Mm.
Och den andra delen av riden är vad som ska tillkomma. Alltså vad ska man säga?
Logerider brukar det
kallas. Ja, logerider kallas det, precis.
Och det brukar vara att artisten brukar vilja äta eller dricka någonting.
Mm, och kanske har några specifika önskemål. Man kanske är allergisk mot någonting som man inte vill ha. Eller så är det någonting som man verkligen vill ha. Och det där har ju, finns det ju många stories om, såklart.
Det är faktiskt någonting vi verkligen skulle kunna återkomma till. Ja, det finns jättemånga roliga historier. Det finns ju rockband som verkligen gillar att sträcka på gränserna.
Ja.
Och ska ha till exempel enorma mängder alkoholhaltig dryck. Eller ska ha någon speciell sorts godis som en stackars arrangör får leta ihjäl sig efter.
Ja, precis.
Men på Sven Wolters Rider så var det ju då ett möblemang.
Aha.
Han skulle ju uppträda på teatern och då skulle den liksom lite se ut på ett visst sätt, att det skulle se ut som det var hemma hos Sven Wolter i hans vardagsrum.
Mm-hmm.
Varpå jag fick absolut inte så lång tid innan, faktiskt bara tror jag 8 timmar innan han skulle komma, fick ett telefonsamtal där jag fick en förfrågan om jag kunde låna ut lite möbler, vilket jag då gjorde till Sven Wolter.
Vadå, lånar du ut dina privata möbler?
Alltså det är faktiskt just den där stolen som du sitter i.
Är det sant?
Ja, så vi tog de här möblerna som jag har i studion.
Har Sven Wolter suttit i den här stolen?
Ja, han har till och med flyttat omkring på den själv.
Det känns...
Och till och med det här bordet här som vi har mixerbordet på.
Och det säger du nu här som en... Ja, men det känns ju bra att våra...
Satt han bekvämt, vad tycker du?
Ja. Här, jag sitter superbekvämt.
Ja, alltså. Han var tydligen väldigt, väldigt nöjd.
Det känns bra, nu blir det en helt annan feeling här, känner jag.
Jag känner ju tjejen som arrangerade där, så det var ju liksom en kompis grej att jag lånade ut lite möbler. Och då var det ju nästan lite genant när jag läste recensionen om den genialiska scenografin på föreställningen. Som verkligen fick tittaren att känna att man var hemma hos Sven Wolter i hans vardagsrum. Och jag känner ju recensenten, men hon visste ju inte om att det var bara jag som hade lånat ut möblerna.
Att det var runda kiosken, möblesemanget som var...
Men annars är det så där att jag känner ju nästan, du vet, jag brukar ofta få frågan, jag spelar ju piano som och orgel som några av våra lyssnare kanske vet.
Mm.
Jag brukar ofta få frågan, hur kan du komma ihåg vilka du ska trycka på?
Ja, just det.
Hur kan du komma ihåg vilken orgel du ska spela på?
Men det är faktiskt en bra fråga alltså.
Ja, det är en mycket bra fråga. För jag börjar känna så här när jag ser en sån tung pjäs, liksom som en 3 timmars Shakespeare pjäs med lite så här gammaldags avancerat språk. Hur kan de komma ihåg allting? Mm. Fattar inte riktigt det.
Men det har jag hört att det är bland den tråkigaste frågan man kan ställa till en person.
Hur kommer du ihåg?
Ja, men tänk dig själv om man gör liksom en känslig... Alltså för det är ju det första de gör, komma ihåg texten.
Ja.
Sen det är ju det andra som är det svåra. Att kunna leverera texten, att kunna göra det på bra...
Ja, just det.
Precis på det sättet som regissören vill och att det ska liksom bli... Så att när man tittar på det, att man känner att man verkligen bara är inne i pjäsen.
Ja, visst.
Att han kommer ihåg det är ju det första liksom.
Mm.
Egentligen. Men jag vet ju också att man som tittar tänker på det. Och även när man ser pianist eller musiker som bara spelar utan not, man tänker bara, men hur kan han komma ihåg allt? Eller sångtexter eller allting.
Ja, men det stämmer.
Och det är ju faktiskt det.
Det är sant. Kom ihåg text, det måste ju alla skådisar göra.
Ja.
Oavsett om det är Sven Wolter, Ernst-Hugo Järegård eller typ den sämsta skådisen som finns. Ja. Alla kan ju, så det är väl, ja precis. Det är, väl,
det, är det första är, kravet, ja, du måste kunna komma ihåg lite text.
Ja, ja precis. Och tur att jag aldrig fick intervjua Ernst-Hugo Järegård. Bra. Du är en sak jag alltid undrat, Ernst-Hugo. Hur kan du komma ihåg?
Det mest imponerande du gör är att du kommer ihåg alla de här texterna.
Men... Du frågade om jag var ett Sven Wolter-fan. Och det är jag. Och jag tror att en stor anledning till det var en sak som jag faktiskt hörde om Sven Wolter privat för några år sedan. Och det är nämligen så att min pappa jobbar ju som lärare.
Ja.
Det kanske du vet om.
Ja,
min pappa jobbar som lärare i Stockholm, i Stockholms förorter. Och hans kollega skulle ha poesi med sin klass. Sin svinarga högstadieklass som var helt ointresserade.
Mm.
Och den här läraren då försöker ha, alltså inte min pappa utan hans kollega, inleder lektionen, det är ingen som lyssnar, det är ingen som bryr sig. Det blir ingenting helt enkelt. Varpå han lackar ur och ringer till sin kompis som är Sven Wolter.
Aha.
Och förklarar problemet liksom.
Aha.
Och säger så här, ja, det här funkar inte, de lyssnar inte ett skit. Och behöver ha liksom lite hjälp, hur ska jag göra det här?
Mm.
Och får bara ett, jag kommer! till svar.
Ja.
Så nästa lektion så är Sven Wolter där.
Ja.
Och jag vet, alltså jag kan inte tänka mig att de i den klassen var liksom Sven Wolter-fans eller kanske inte ens visste vem han var. Men han hade ju sån pondus liksom. Så han lyckades ju verkligen förklara om poesi och ge exempel för en knäpptyst koncentrerad klass liksom.
Coolt.
Och det var ju inte liksom en fråga om att oj då, hur mycket ska jag få betalt för det här?
Nej, just det.
Han bara kom dit, du vet, gratis.
Ja.
För han kände att det här är någonting som det måste göras.
Uh-huh.
Ungarna verkar inte bry sig om poesi och det ska de fan göra. Liksom. Han drog sitt strå till stacken och liksom tog sitt ansvar och kom dit.
Bra gjort.
Det tycker jag var jävligt bra gjort faktiskt. Mm. Och jag tycker det också, och det stämmer ganska bra överens om min bild om honom, att han är en ganska engagerad människa.
Mm. Kommunist.
Superkommunist. Ja, tack till alla våra lyssnare. Tack till Sven Wolter och grattis på 8-årsdagen.
Grattis.
Tack för feedback också. Vad roligt att ni har mailat in.
Ja.
Och hört av er. Fortsätt gärna med det så ska vi göra allt vad vi kan för att ta upp det i programmet.
Ja, det kommer vi. Det lovar jag. Även fast vi kanske inte nämnde alla nu så har vi ändå grej på gång. Nu börjar centrifugen dra igång här ovanför oss, har vi.
Jag vet inte om det här, så vänta, vi kan göra så här.
Det här är bra underhållning.
Jag lyssnar på centrifugen, jag var tvungen att höja.
Den säger ändå till oss att nu är det dags att runda av. Vi tackar för ytterligare att ni har lyssnat detta avsnitt. Maila till rundarsoskan@gmail.com och titta på någon trevlig dokumentärfilm eller kanske någon trevlig spelfilm av Sven Wolter, vad vet jag.
Eller prata med varandra.
Kan
så hörs vi nästa vecka.
Ha det bra.
Ha det bra, hej då.
Hej då.